Hasselskogen av Melissa Albert. Jag gick till hasselskogen ut, ty i mitt huvud fanns en eld. W. B. Yeats, Den irrande Angus sång. Kapitel 1. Althea Proserpine föder upp sin dotter på sagor. Det var en gång en flicka som hette Anna Parks, en av de otaliga drömmare som vid århundradets mitt kom till Manhattan med sina förhoppningar nedstoppade i en resväska. Sedan försvann hon. Sedan kom hon tillbaka och vann en underlig sorts berömmelse som glittrade när man såg den ur vissa vinklar, men som var mörk ur andra. Nu är hon borta igen. Hon har flytt till ett hus med tinnar och torn djupt inne i den mörka skogen där hon bor med sin femåriga dotter och sin make som är av kungligt blod på riktigt. Hon kan bara inte släppa sagorna. När jag får tag på henne i telefon är hennes röst lika förförisk som det mest kända fotot av henne, det med ringen och cigaretten. Jag frågar om jag kan få komma och prata med henne personligen. Och hennes skratt är som het whisky på is. Du skulle gå vilse på vägen, säger hon. För att hitta mig behöver du brödsmulor eller en rullegarn. Drottningen av hinsidan, Vanity Fair, 1987. Min mor växte upp på sagor, men jag växte upp på motorvägen. Mitt första minne är lukten av varm asfalt och himlen som susade förbi, likt en blå flod genom soltaket. Mamma säger att det är omöjligt. Vår bil har inget soltak. Men jag kan fortfarande se det om jag blundar, så jag håller fast vid det. Vi har åkt kors och tvärs genom landet 100 gånger i vår vardagsbil som luktar pommes frites och kallnat kaffe och plastiga jordgubbar från den dag då jag tryckte in mitt tingelingläppstift genom gallret till ventilationen. Vi har bott på så många ställen, hos så många människor, att jag aldrig riktigt lärt mig det där med att akta sig för främlingar. Vilket är anledningen till att jag, när jag var 6 år gammal, satte mig i en gammal blå Buick tillsammans med en rödhårig man som jag aldrig hade träffat förut och åkte med honom i 14 timmar utan uppehåll, förutom 2 kisspauser och en pannkakspaus, innan polisen stoppade oss efter att ha blivit tipsade av en servitris som känt igen mig från beskrivningen i radion. Vid det laget hade jag begripit att mannen inte var den han utgav sig för att vara, en vän till min mormor Althea som skulle ta med mig för att hälsa på henne. Althea hade redan isolerat sig i sitt stora hus och jag hade aldrig träffat henne. Hon hade inga vänner, bara beundrare. Och mamma berättade att det var vad mannen var. En beundrare som ville utnyttja mig för att få träffa min mormor. När de hade kommit fram till att jag inte hade utsatts för några övergrepp och identifierat den rödhårige mannen, han var en lösdrivare som stulit en bil några kilometer från stället där vi just då bodde i Utah, bestämde min mamma att vi aldrig mer skulle prata om saken. Hon ville inte höra på när jag sa att mannen var snäll. Att han hade berättat sagor för mig och haft ett varmt skratt som fått mig att tro, djupt i mitt 6-åriga hjärta, att han i själva verket var min far som kommit för att hämta mig. Hon hade fått titta på mannen genom ett spegelfönster på polisstationen och svor på att hon aldrig hade sett honom förut. I några år framhärdade jag i tron på att han var min pappa. När han blivit gripen lämnade vi Utah och körde till en konstnärskoloni utanför Tempe där vi skulle bo i några månader och jag var rädd att han inte skulle hitta mig igen. Det gjorde han aldrig heller. När jag blev 9 hade jag insett att det jag i hemlighet trott på bara var en barnslig fantasi. Jag stoppade undan den på samma sätt som jag gjorde med allt som jag inte behövde. Gamla leksaker, rädslan för monster under sängen, urvuxna kläder. Mamma och jag levde som nomader, bodde hos vänner tills det blev alldeles för tydligt att vi inte var välkomna längre, gjorde oss bräckliga tillfälliga boende.